Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Är det avsnitt 123 nu eller?
123.
Det är så.
Har du något Tignanello i frysen? Eller
ja.
I kylen?
Ja, det har
jag. Vilken årgång?
Jag har både 2010 och 2016.
Ja, okej. Jag tror att 2019 kom på plats 4 av världens bästa viner på hos Decanter. Topp 100.
Ja, men det tycker jag är lite överdrivet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är, alltså det är ett fantastiskt vin.
Det är bra vin.
Men jag tycker inte att det är värt de pengarna.
Nej. 1300 spänn nu.
Jag menar så, för ett år sedan kostade den 799 kronor.
Ja, jag kommer ihåg när vi köpte den första gången i podden. Det var förra året.
Ja, jag tror det var 799. Eller om vi just då hade fått en ökning.
Nej, jag tror att det kostade en bra bit under 1000. Kostade inte 1300 spänn.
Nej. Alltså, de gjorde ju 2 ökningar på bara typ ett halvår. Håll kvar lite. Ja, men välkomna till avsnitt nummer 123 i Vin och Vi-podden.
Välkomna. Och ja, sin vana trogen så ska då Tobias blinda mig på ett vin här. I en svart kopp dessutom, eller kopp synd att säga, men ett svart tronsglas. Hur mycket ska du hälla upp egentligen?
Det var alldeles för mycket, men skitsamma. Jag är snäll mot dig, så att du kan känna ordentligt.
Okej.
Okay. Anledningen till att jag gör det är att vi fick ju göra det i Italien tillsammans med en vinmakare. Och när vi provade Enzo Boglietti.
Mm-hmm.
Och det var jättehemskt när man inte hade möjlighet att se vinet.
Jag ser ingenting. Nej. Även om man tittar ner i glaset så ser man ju ingenting. Det ser bara svart ut.
Det här.
Men låt mig.
Ja. Jag har inte gjort det jättesvårt. Eller så har jag gjort det väldigt svårt. Det beror på hur man ser.
Jag känner ju att det är någonting vitt och bubbligt skulle jag vilja säga.
Ja,
jag känner mindre, vad säger du?
Jag kan säga det är inte bubblor.
Inte bubblor.
Nej, men det bubblade väldigt mycket som jag använder den här aeratorn till koravinen. Idag kommer vi koravina väldigt mycket för vi har 11 viner. Ja, Jonas 12 viner att prova. Så vi är så jävla taggade. Jag är så taggad.
Jag provar det här.
Ja, kör. Vad har du doften innan?
Så att jag får lite inte så här, lite så här, lite så här, jag ska inte säga sura, men inte riktigt mogna äpplen tror jag.
Jaha.
Lite så där en syra, en fruktig syra och sen så lite honung kanske där någonstans.
Okej. Okay. Nu får du smaka.
Det är underlig tystare. Smak.
Ja.
Ingen så här wow för mig.
Jag smakar lite av det då.
Ett lite. Jag måste ha lite mer. Oj, vilken syra. Det är en hel del ek.
Det är ingen ek.
Ingen ek, vad roligt.
Jag tror inte att det är omöjligt att det är ek.
Aj, ingen aning.
Ja, men det blir ju väldigt svårt. Som
sinnena är helt bort.
Ja, jag vet, det är det som är så häftigt.
Men vänta.
Är det rött, rosé eller vitt?
Skitsvårt.
Jag vet. Det här är ju det som är kul med att ha svarta glas. Ja. Du får utmana dig lite mer.
Jag kanske skulle säga att med tanke på då, om det inte är ek men ändå så är jäkla syrigt och ganska mycket tanniner, så kan det ju då vara någon röd druva. Kanske ett vitt vin på Nebbiolo.
Nej, det står där.
Nej.
Det är en rosé.
En rosé, ja.
Från Plantase, alltså Montenegro.
Mm-hmm.
Det här var ju det vi drack absolut mest av under hela resan. Älskar den här. Hoppas att Dragan kan ta in den till Sverige till nästa sommar. Galet god för inga pengar alls.
Jag tror att den skulle vara lite svalare.
Ja, den är lite varm nu.
Tog du mitt glas?
Jag tog det så du inte skulle se att det var...
Jag har ju några dagar på mig att, vad heter det, bestämma mig om jag ska klippa bort det här segmentet. Nej, totalt gjorde bort mig. Ja, skitsamma.
Men det tycker jag inte att du gjorde. Det var nej, mycket syra i den. Det var lite ektoner i den. Den var inte överdrivet fruktig.
Nej.
Så jag tyckte du gjorde det bra.
Men vet du vad vi gör nu?
Ja.
Nu gör vi gör oss in i huvudämnet då, som är Libanon. Vi är tillbaka i Libanon och vi är i de röda vinerna idag.
Ja.
Och Tobias har skyndat sig, men det är bra, vi är effektiva. Vi häller redan upp första vinet där, så jag börjar väl läsa upp det då.
Mm, gör det.
Precis, då har vi Chateau Heritage, Blend 9, årgång 2019. Och 9 står för att det är 9 druvor i den här blenden.
Hell yeah.
Och vi har artikelnummer 51553 och det här kostar 129 kronor och dagens billigaste vin.
Ja,
vi ska inte säga billigt, men det kanske mest prisvärda.
Fast billigt är det väl 129 kronor?
Ja, det är lite pengar för ett vin, speciellt inte bra. Karaktären då? Nyanserad, något utvecklad, fruktig smak med inslag av plommon, kaffe, björnbär, svarta vinbär, tobak och peppar. Och... de här 9 druvorna har vinifierats var för sig och sedan blandats, lagrats 9 månader på temperaturkontrollerade ståltankar. Och de säger att det passar till nöt, fläsk, kyckling, smakrika pastarätter. Spännande då, för 129 kronor ger vi oss in i. Det är ett jävla träsk på Systembolaget, segmentet.
Jag får en känsla av billigt vin, men samtidigt kvalitetsvin. När jag doftar på den.
Du får, den här lilla klistertonen finns ju där.
Ja, som vi är så rädda för.
Men den fick vi lite på några av de här röda plantasevinerna för mig också i början.
Ja, det är mycket möjligt. Doften är, det är fruktigt.
Men du, vet vad jag ska göra?
Nej.
Jag kanske ska läsa upp vad det är för 9 druvor i det här vinet.
Ja, varför inte?
Vi har då Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Grenache, Tempranillo, Merlot och Cabernet Franc.
Den har allt alltså.
Och ska man blanda alla de här druvorna tillsammans, så känns det som att man bör ju ha koll på saker och ting nu och veta vad man gör, så att det inte blir en riktig häxblandning.
Sen är det ju så här att alla de här druvorna har ju vinifierats separat och sen blandas det slutet efter 9 månader. Och det har lagrats på temperaturkontrollerade ståltankar, så jag tycker ändå att det är lite coolt.
Men hallå, 129 spänn.
Ja, men den är rätt så torr. Frukten saknas lite i smaken, men fortfarande så har du en bra struktur i det.
Verkligen. Inget stort vin.
Nej, men det här till lite mat så är det faktiskt... Vi kommer tillbaka till att vi har ju sagt att nästan alla libanesiska viner är matviner.
Definitivt. I alla fall de vita i alla fall. Jag vet inte, det här känns ju som att det här kanske inte måste ha mat till sig. Jag får lite så här känsla... Det är lite juicigare det här vinet.
Jag tycker att vi är faktiskt nästan lite i Råndalen och jobbar.
Mm.
Alltså, vi
har ju flyttat de druvorna i den här. Så att...
ja, det har vi. Nej, men jag tycker att om man tänker sig Råndalen, Du har torrheten. Jag tycker fortfarande den är rätt så balanserad. Du känner inte alkoholen på något sätt.
Nej.
Den, alltså, vad har vi för procent? Sats på den där. 13,5. Så att,
oh.
Nej, men jag tror det här är ett vin som såklart gärna ska drickas rätt så tidigt.
Ja.
Men jag tycker att det, ja, det här dricker jag gärna om någon bjuder på.
Definitivt. Och så är det ett enklare vin, trots alla druvor, men kvalitetsihopsatt.
Men den har en viss bitterhet där i bakgrunden. Mm. Så jag vet inte om jag älskar det, eller om det är något som stör mig. Eller är det tanniner som kanske kommer?
Mycket tanniner, men spännande. Om vi säger så här, 129 kronor, bra ingång i den här line-upen i alla fall. Mm.
Nästa vin kommer från Chateau Sara, eller Xara som vissa säger.
Och det här heter då Clos Saint Alphonse. Mm. Pris 140 kronor.
Ungefär.
Artikelnummer, här har du skrivit X520211101. Så det är privatimport.
Det är privatimport. Och de tog med den bara för att visa på vad de har.
Vad är forsmodell på den här?
19.
Och det är Syrah och Cabernet Sauvignon.
Ja, exakt. Och här har de då kört på gamla betongfat från 1800-talet har det fått ligga.
Oj.
På. Och mellan 14 och 18 månader. Så att det är väldigt intressant att se hur den här är.
Jag gillar doften.
Intrigande, eller vad ska jag säga?
Det är intriguing på engelska, ja, men jag tror att det är mera
förförande
eller kittlande.
Ja,
eller?
Ja, kittlande är nog rätt. Alltså doften är rätt så djup, den har en nyfikenhet.
Mm, men det är som ljusa bär.
Mm. Och det säger de själva att det här ska du gärna ta med chark och metzel.
Men det finns en pepprighet här också.
Mm, den här flörtar med mig som fan.
Mm.
Mm. Mycket röda bär. Nästan lite spritsig i tonen. Känner du?
Mm.
Det kittlar lite på tungan.
Verkligen.
Väldigt ljus. Lite
hockeypulver i munnen.
Mm. Väldigt ljus i tonen.
Mm.
Bra syra.
Kommer lite lakris i bak. Mm. Salmiak.
Den är väldigt, väldigt lätt.
Verkligen.
Även om du har bra syra och bra frukt så är den... Jag ska inte säga att det är Pella Verga stil på den, men fan, vi är nästan åt det hållet.
Ja.
Jag tycker den är lite mer juicig och fruktig och lite mer mörka bär, men här har den fräschör och jordgubbar framförallt.
Verkligen.
Frysta jordgubbar kommer fram positivt.
Och vi ska säga det för er som kanske då inte lyssnade på det vita avsnittet från eller det avsnittet om Libanon med de vita vinerna, att eftersom Libanon var under franskt styre under många, många år, så har vi också både namnen härstammar ifrån franska ockupationen, höll jag på att säga, men franska styret, men även alla de franska vindruvorna, alla de druvor som finns i Libanon är ju väldigt många från Frankrike.
Ja, det här gillar jag. Mm. Jag tycker att det här är kul för att de säger ju själva att den ska gärna drickas mellan 12 och 14 grader. Och jag förstår det, för att det här är ett fräscht och roligt vin.
Oj.
Jag förstår om folk skulle tycka att det här inte alls är något kul att dricka, men de som förstår, de förstår.
Alltså jag tyckte det här var underbart.
Ja, jag tycker det också. Och jordgubben framförallt som kom fram. Och det är nästan lite Pinot Bergamot-aktigt i den, men inte så att det på något sätt är bergamot.
Nej, men det finns en teton där. Och
åh, den gillade jag.
Mm, den var nice.
Fan vad kul.
Jo, har du någon penna?
Kolla i hallen. Sitter du och skriver ner nu vad du måste beställa, eller? Det är inte första gången det händer heller.
Okej.
Okay. Vi ska inte gå för fort fram, men samtidigt så måste vi ju gå framåt.
Ja, men vi har 11 viner.
och vi...
Tänk om vi spenderar 5 minuter på varje vin.
Ja, det gillar jag.
Ja, men då är vi ju liksom över en timme i stort sett. Då är vi 55 minuter.
Ja, okej då, det är sant.
Eller 65 minuter. Men okej.
Innan det bara.
Minuter.
Nu hade vi ju två billiga viner. Och vi kan ju säga det att är det någonting Libanon är känt för så är det Chateau Musar. Är det någonting alla pratar om när man frågar efter ett vin som ska vara naturvin och det ska vara rödvin, så säger alla Chateau Musard.
Jag hoppas att Chateau Musard får på pisk här idag.
Och det är det enda vinet som vi har betalt för själva.
Ja. Det här blir intressant med det här nästa vinet, för jag vet ju att jag ska säga vad det heter först.
Ja.
Oh, jävlar, jag måste kolla så att jag spelar in. Oh, det är då Chateau Sara Reserve Du Couvent kanske 2020. Pris 149 kronor. Vi är på artikel nummer 78086. Och här har vi då i namnet Reserva, eller Reserv. Och i Frankrike så har ju Reserva absolut ingen betydelse, utan bara ett sätt att kanske i texten lura folk eller konsumenterna till att det är lite mer speciellt. För det finns inga krav på reservaviner i Frankrike. Men jag vet faktiskt inte hur det är i Libanon, måste jag säga.
Alltså det är hemskt att vi inte har fått fram den informationen. Jag har inte hittat några som helst DOC-regler eller vinifieringsregler i Libanon. Men sen får man ju också tänka det så här, vad sa vi? Det finns 40-50 olika producenter i landet. Det är ett land som mer eller mindre haft inbördeskrig i x antal år. Nu tittar vi på vad som händer mellan Israel och Gaza, men även nu faktiskt tyvärr också Israel och Libanon, så jag förstår att man kanske inte har kommit så långt. Produktionen är ju inte jättehög heller, vad sa vi? 10 miljoner flaskor per år, eller liter. Det är ju inte mycket. Så att det är ju inte konstigt att vi kanske inte riktigt har kommit dit än. Man har ju fortfarande en rätt så bra del export, så på det sättet så är det kul.
Nej, det står ingenting.
Nej.
Vi går vidare. Mm. Då provar vi det här vinet då.
Och det här är då en blend på Cabernet Sauvignon, Syrah och Cabernet Franc. Alla druvor handplockas, avskälkas innan jäsningen. Endast Cabernet Sauvignon får ekfat på 6 månader. Och det är andra gångs användningen, så det låter ju som att det är barriques som man använder.
Vad har vi för viktning på druvorna procentuellt?
Stod inte, men jag tror att det var lika på alla tre.
För jag tycker Cabernet Franc har ju lite övervägande karaktär i det här vinet.
Ska det dofta? Vi pratar 159 kronor. Mm. Du har en bra ekighet. Jag tycker att vi går tillbaka lite mot Östeuropa. Bra djup, bra koncentration.
Den här är ju då, jämfört med förra, så är ett steg upp i komplexitet. Lite djupare, lite mörkare, men inte jättemycket.
Nej.
Och det som du säger, fortfarande kvar i öststaterna där i karaktär på doften.
Lite Balkan över. Det, aningens korint eller russin, men inte mycket. Men det är, man känner att det är så här lite mer, ska man säga, amerikanska fat eller sönderrostade fat. Men
du har den här röka baconaktiga tonerna.
Vi kör.
Och betydligt mer av den karaktären i smaken än på förra vinet.
Här tycker jag att vi går tillbaka till som första vinet. Att vi har rätt så mycket, det är en torrhet, det är ett stramt vin. Jag tycker inte att man får fram det ena eller det andra. Jag tycker att det är ett homogent vin där jag inte kan riktigt säga vad som är vad. Möjligtvis att Cabernet Franc kommer fram mer än de andra. De själva säger då att det är ett utmärkt husvin som bjuder på toner av plommon, svarta vinbär och en uns av jordgubbe och körsbär. Jag kan nog faktiskt hålla med om det. Fatlagningen i Cabernet Sauvignon ger en fin integrerad fatton som bidrar till komplexitet. Ja. Skulle jag köpa det här på bolaget på fasta för 159, ska jag tycka det är helt okej.
Okay. Verkligen. Ja, men det här tyckte jag, om jag tyckte att jag föll lite mer för det förra innan.
Jag trodde att den kan bli aningens varmare.
Kanske var lite sval.
Mm, den var lite sval. Men syran sitter där, man saliverar lite fortfarande, det greppar tag. Här tror jag metze är det som du ska ha till Ellen, och riktigt bra grillat fläsk med mycket svarta kanter på grillningen, så att du har sockret fått karamellisera på köttet. Då tror jag att det här gör sig riktigt bra.
Ursäkta, jag håller på att leta på nätet, det är därför jag är så tyst.
Det är helt okej att du gör det. Under tiden så kan jag ju faktiskt gå in lite på nästa producent.
Vad heter det här?
Så, nästa vin vi kommer att prova. Jag tänkte att vi kan ju börja gå in lite och prata om de olika vingårdarna och vad de har för historia runt omkring. Och det som kommer nu är ju då det andra vinet från Chateau Heritage, samma som då den nio druvor, alltså
första vinet
Chateau Heritage som vi hade. Och de etablerade sig redan 1888 som en vinmakare i området och gör även då sprit. Men om man tittar i dagens, alltså moderna stil, när man startade själva Chateau Heritage Winery, så är det från 1997 som man kom på marknaden. Som de flesta viner i Bekadalen så ligger de på 1000 meters höjd. Och då såklart kan ni utnyttja den fina väderförhållanden som finns. Totalt sett har de 64 hektar och snittåldern på vinranken är 20 år, så att det är rätt så ungt ändå. Och de har ungefär 300 soldagar per år. Har också blivit utsett som top 50 best wineries to visit 2021. Mm-hmm. Så att de har någon typ av eller om man säger
någonting att komma
med och komma med.
Jag ska det var...
se om det här funkar. Jag tror jag måste
byta. Sa du vad det hette så också?
Chateau Heritage. Nej, alltså inte vad den kostar.
Chateau Cuvée Saint-Élie Red heter den. 2018.
Jag tror det vita heter samma sak. Som
okay. Pris 169 kronor, artikelnummer 51556.
Fick inte du någon vin?
Tog den slut?
Du kan berätta lite om vinen, vad de säger. Ska jag byta patronen?
Oh. Och vi är då inne på 50% Cabernet Sauvignon, 50% Cinsault. Det blir spännande. Karaktären är rubinfärg, det är doft av kaffe, choklad, rostade toner, vanilj och cassis. Smakrik, kraftigt vin med smak och mörka bär, kanel, kaffe, choklad, balanserad ek och eleganta tanniner.
Tanniner.
Passar till nötkött, vilt, gärna grillat då. Spännande. Inte en enda inhemsk druva i de här röda, om det är nu.
Det är intressant att se en Cinsault och Cabernet blend.
Mm. Vilket år? Det här var ju då årgång
2018,
ja.
Nej, 17. Det är 2019 som vi har fått.
19. Förtydliga, vintages 14, 15, 16, 17 och så det här då. Enligt sidan.
Alltså vilken doft.
Ja, jag vet, jag älskar
doften. Vilken doft.
Vi pratar liksom 169 kronor.
Rostade toner, ja.
Väldigt mycket ek.
Vanilj, ja.
Shoutout till Patrik Mörk.
Men det är så integrerad.
Och bra syra. Kanske att frukten skulle funnits lite mer frukt där någonstans. Väldigt mycket tanniner.
Jag tror inte att den behövs lagras så mycket mer. Nej. Jag tror bara ge den mat. Igen, mat.
Precis.
Och här ännu mer. Ju mer grillat du har, desto mer kommer den här fram.
Verkligen, men jag skulle gilla den till lite skärk och plock. Fantastisk.
Syran är ju där så tydligt.
Mycket syra.
Och det är det som gör att den kanske känns lite fadd i frukten. Samtidigt så tror jag så att får den här lite luft och lite mat, perfekt.
Ja.
Det är så... Och de säger att det passar gärna till nötkött och vilt, gärna till grillat. Ja, och det kan vi ju
undra. Det skriver vi under på. Vilket vin.
Och doften. För och det pengen. Är mycket körsbär, utan det är svarta och vita svarta och röda vinbär i doften.
Björnbär får jag. Underbart. För 169 kronor. Går inte att betona mer fler gånger.
Nej, den var riktigt, riktigt bra. Vad glad man blir.
Man blir glad.
Ja.
Nu så.
Nästa är ju då Domaine de Torrel.
Och här har vi ju då ett vineri som är aktivt sedan mitten av 1800-talet. Som har över en 150-årig historia. Och det här vinet som vi går in på nu är, ja, det heter inte så mycket, det heter bara Red. Domaine de Torrel Red. Precis, det är 2020, pris 175 kronor, 79397, och druvblandningen består av 40% Syrah, 40% Cabernet Sauvignon, 15% Cinsault och 5% Carignan.
Carignan eller Carignan?
Carignan. Okej, men här har vi också betydligt mer djup och mörk doft. Mm. Inte riktigt som det förra, men lite...
Bara lagring på cement, 12 månader.
Väldigt fruktdriven. Mm. Och jag får lite sådär vibbar, norra Italien, Cabernet Sauvignon.
Jag håller inte med i det där riktigt. Men jag tycker att den är väldigt... Mm. Den är väldigt fräsch. Den, om man ska jämföra med någonting så är det andra vinet från Xara.
Den här är väldigt druv. Alltså den är bärig.
Ja.
I doften.
Väldigt lätt i doften. Mm. Själva säger de smakbeskrivningen. Fruktig och aromatisk med smak av röda och mörka bär. Mineral och kryddor. Ja. Eftersom den är bara betong lagrad så...
Och den är väldigt pepprig i smaken. Väldigt fruktig. Härlig doft. Eller härlig smak.
Frukten är ju fantastisk. Mm. Åh, den här är lättdrucket. Kanske inte står på sig lika mycket som de två andra som var just tidigare. Vilket gör att, här tycker jag inte att en eller grillad mat riktigt passar. Utan här
nej, jag säger nog, ju fågel och så säger jag.
Här är nog mer kyckling som jag skulle vilja ha. Bara en kyckling i ugnen med lite rotfrukter.
Ja, men lite så här rosmarinsmör på kanske.
Ja, då klockrent. Mm. Mm, det blir kombo.
Bärig och god. Ja, den här var...
Ett väldigt roligt vin. Jag tycker definitivt av dem som jag provat hittills så väl den som jag tycker är mest fascinerande i fräschheten.
Mm, eleganser.
Den skulle jag gärna vilja se mer av.
Mm.
Vi bara sitter här.
Sara igen. Och Chateau Sara, jag vet inte om vi pratade lite om dem i förra avsnittet, men de är då belägda i Bekadalen, centrala och västra delen av Bekadalen, där vi har ett medelhavsklimat, vilket innebär att det är väldigt hett, väldigt hett om somrarna, och vingårdarna ligger på i snitt 1000 meters höjd här, och jag tror att vi nämnde det sist också, att det är ganska högt upp här mellan de här två bergskedjorna.
Jag sa det också när vi pratade om förra vinet.
Precis, bra. Och producenten är också en av Libanons äldsta och största, och faktiskt Libanons tredje största turistattraktion. Och vi sa ju det att det grundades av munkar här under mitten av 1800-talet, och när de började tillverka vin då, de här jesuitmunkarna, så grävde de ut stora grottsystem under chateauet, och de här grotten används än idag för att lagra vinerna. Spännande historia.
Ja, och vinet vi ska prova nu, nu börjar vi komma upp lite i pris, och nu har vi mycket högre krav på vinerna, såklart. Det här vinet heter då Xara Rouge. Det är 2018 års årgång. Här har vi 60% Cabernet, 30% Merlot och 10% Petit Verdot. Och det vinifieras 100% såklart separat. Och ligger 12 månader på franska ekfat, varav 5% är nya. Så här lär vi få en hel del vanilj. Mm. De själva säger elegant doft med toner av fat, svarta vinbär, svartpeppar och lagerblad. Smaken elegant, kraftfull i klassisk Bordeaux-stil.
Men du, Merlot här. Oj, oj, oj. Men ändå inte sådär alltså att Merlot-stilen hoppar upp i ansiktet på en, utan den är ganska nedtonad, men den finns där ändå.
Väldigt fruktig doft.
Mm.
Lite lagerblad, lite peppar kommer fram.
Mm. Mycket trevligt. Mm. Mycket trevligt.
Mm.
Oj, oj, vad jag gillar det här.
Vilken frukt.
Oh. Det här var bra.
För 209 kronor. Och frukten sitter, oh. Melon sitter där.
Mm.
Den sitter, det är lång eftersmak.
Fuck them. Oj, oj, oj.
Mm.
Hallå, här går man
nu,
köper, här,
nu går vi upp på en ny nivå.
Ja, men här går man också köpa Bordeauxviner för 400-600 spänn. Och så är det här så jävla...
Ja, men jag
det, det är klart att det är en annan klass. Ja. Men jävlar vad det här levererade.
Det här är exakt vad jag hoppades att vi skulle hitta, runt 200 mm. kronor. Och där är 209 kronor, så jag skulle vilja säga att det är mm. nästan sub 200.
Ja. Men man får inte något ifrån Bordeaux, alltså för 200 spänn, som levererar det här.
Det går säkert att hitta någonting. Jag tycker
du kanske ska åka till på plats.
Ja, fast det finns ju den som jag drack i somras. Som är samma importör som har Bulgarien.
Ah,
Preus Winery, eller Preus International, vad han heter. Den för 249 tycker jag slår den här om man vill ha en ren Merlot-aktig. Men den här har ju både det syrarika från kabinén. Mm. Den är, du har lite petit verdor. Jag tycker att du känner det. Alltså, den är, det här vill man inte svälja, eller det här vill man svälja.
Det här vill man svälja, ja. Men man vill inte att flaskan tar slut.
Mm. Den har en bra koncentration, den har bra komplexitet. Det har bra djup.
Melon finns där, men samtidigt så kommer det lite så här svarta vinbär i bakgrunden.
Mm.
Bland de här höstlöven och så. Fantastiskt. Bra gjort.
För 200 kronor. Är det ett fantastiskt vin som är värt 500 kronor? Nej, inte en chans i världskartan. Men det är ett väldigt bra vin. Och nu blir det intressant, för nu kommer vi hoppa över till deras rena cabernet.
Just det, och då är det en cabernet sauvignon från 2018.
Samma årgång.
Och det är samma pris nästan då, men ja, 2019. 219 kronor. Artikel nummer 78087. Och precis, 100% cabernet sauvignon.
Till och med nästan lite mögel.
Och druvorna är handplockade från bästa vingårdslägen. Druvorna avskälkas innan jäsning. Och musten pumpas dagligen från kärl till ett annat och tillbaka igen. Så kallad remontage. Vinet vilar sedan på ståltank 15-20 dagar innan vinet pressas och den malolaktiska jäsningen startar. Vinet lagras därefter 12 månader på franska ekfat, varav 50% är nya. Och de säger att vi ska ställas inför en fruktig och komplex doft med toner av hallon, svarta vinbär, lätt vaniljton, ceder och ett uns kryddighet.
Ett uns kryddighet.
Mm.
Det är lite som, vilka var det som hade de sköna? Var det Moldavien, deras viner, som var väldigt underbara.
Väldigt personliga.
Ja, personliga. Om ni tycker att jag sluddrar lite idag, så är det för att jag...
Han provade lite sprit innan jag kom.
Nej, men jag skar mig lite på tungan mot en vass tand i helgen. Så att...
Hånglade ni så hårt?
Ja.
Men du, det här var också ganska typisk cabernet, men väldigt fruktdriven cabernet ändå.
Och här vill jag gå tillbaka till lite det du sa förut. Doften är väldigt lik... eller cabernet från Enzo Boglietti som är en av våra favoriter.
Helvete, det här.
Doften är väldigt kryddig. Du har en väldigt bra cabernet-ton. Det är mycket frukt. Det är definitivt både plommon, svarta vinbär, röda vinbär igen.
Och eken tar inte över någonstans, men den finns en uns av ek där, skulle jag vilja säga.
Jag hittar.
Vadå?
Vänta. Lite habanero. Om du vet hur habanero brukar dofta när den är, alltså, rå, så har den en pepprighet eller en paprikaton som är inte sötare, men har en väldigt, väldigt speciell doft.
Mm. Jag kan förnimma den.
Mm. Lite, alltså, man kan säga gröna skälkiga toner finns i bakgrunden, men inte någonting som är jobbigt.
Oh shit, vad jag gillar det här. Och här kommer den här... kommer lite skälkigheten då. De säger att de
Ja, det är
de säger att de avskälkas, men du har ju fortfarande de här gröna tonerna. paprika-biten.
Här har du mycket mer paprikatoner i tanninerna sitter där. Jag skulle säga att det är mer tanniner än vad det är skälkighet i sig.
Det här vill jag ha. Shit.
Jo, men jag får fram den här habanero-aktiga tonen.
Mer i doften.
Ja, oja. Jag är nog mer förtjust i den andra.
Ja, men då har vi de här två vinerna fixade för oss.
Ja, men jag tycker den här är, och den här är kanske bara så att den här behöver för mig en
timme. Kanske behöver lite luft.
Ja, det är två timmar på karaff.
Så jag tror att den förra vinen med melon skulle också må bra med lite luft. Definitivt, men den här, jag älskar såna här cabernet som inte är.
Det vi inte sa förekade om båda vinerna, det är att färgen är otroligt komplex, eller komplex är fel ord. Den är väldigt röd.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska man säga, inte rubinröd, utan den är...
Jag vet inte.
Faluröd. Alltså den är djupröd. Den förra, den gick mer åt, den hade nästan lite bruna toner ute i kanten. Den här har inte riktigt lika mycket bruna toner. Men de är väldigt lika varandra ändå. Nu ska vi se. Fan, vi har bara 4 viner kvar. Nej, 5 viner.
Nu går vi in på ett till rött.
Ja.
Och det är Domaine de Tourelle. Marquis de Bay. Och det är från 2018. Pris 219 kronor fortfarande. Artikel nummer 22-325. Och nu har vi 50% cabernet, 50% syra, 100% manuell körd. Körd. 100% manuell skörd. Jäst i betongtankar i 10 dagar. Och sen lagrat 18 månader på franska ekfat. Både nya och äldre. De säger nyanserad, något utvecklad, fyllig, kraftigt vin med stora inslag av mörka bär, svarta vinbär, kryddor, lakrits, peppar, fat och örter.
Låter som en match made in heaven, om jag ska vara så.
Men du, om det förra, man märker verkligen nu, kabinettonerna finns här, man jämför, nu gick vi från en 100% kabinett och sen nu har vi lite syra i det här och man känner verkligen hur syran finns här inne. Du får en lite annan såhär baconaktig.
Ja, du får en sötma också i doften. Nästan lite som morvädre.
Det här var lite såhär rånaktigt nästan.
Väldigt rånaktigt. Och även när vi har provat från, jag tycker den alltså Nostos.
Ja, just det, verkligen. Bra att du kom på den.
Väldigt komplex doft. Väldigt fruktig i doften. Den har ett djup. Den flörtar. Det är nästan så att man tror att det ska vara något vitt vin i den också.
Ja, men det finns en sötma här. Men de säger också att det skulle vara inslag av fat.
Helt jävla underbar.
Oj.
Perfekt balanserade tanniner. Perfekt balanserad syra.
Vilket jävla vin.
Jättebra frukt.
Fan.
För 219 kronor.
Oj.
Stämmer det? Ja, det gör fan det. Ja, mjuka runda tannin skriver de ju. Jag vet inte mer.
Franska ekfat, både nya och äldre.
Jag lyssnade inte på vad du sa, men nej.
Nej, satan. Men det är ju väldigt... Man känner ju verkligen tanninerna.
Ja, det blev ett... Alltså hade jag fått det här i glaset och blindad, så hade inte jag... Jag hade aldrig trott något annat än Rondalen. Men... Jag skulle, jo, vet du vad? Gigondas.
Mm, jag skulle precis säga
Gigondas-aktigt.
Ja, precis. Och vissa bättre Chateauneuf-du-Pape har den här lilla sötman i sig också. Eftersom det är så mycket vita druvor i Chateauneufen.
Oh, jävla bra den här.
Sjukt vin.
Det är nästan så att det känns som att det är socker i den, för den har en sötma som just på väg till att nej, det här vill jag inte dricka. Alltså nästan känns som att det är honung eller någonting i den. Men samtidigt så är jag så förförd av den så att det är sjukt.
Det här vinet, den som nu tar det här vinet, kommer få deala med flera andra flaskor.
Det här men den har en syra där fortfarande som finns kvar, den hjälper till, man blir, det saliverar lite på sidorna.
Men de här tanninerna hänger kvar hur länge som helst, men de är så puderfina.
Oh. Ja, de säger också lakrits, vilket jag tycker att man får fram. Det här är ju exakt såna viner vi vill hitta. Det här är exakt
så jävla otippat bra.
Ja. Och om det här är 200 kronor, vad ska inte då Chateau Massard vara? Vi har ju båda två provat det, men
ja,
det är,
och det kostade nu 259 spänn för en halv flaska. Och det finns inte helflaska att få tag i nu. Magnum fanns för 1500 spänn.
Jo, den finns på fasta.
Du bläddrade bara fel då.
Ja, du kollar fel. Men 469 för fast, eller för halv helflaska.
Ja, då tar mig bra mycket mer betalt för halvflaskan i förhållande till lite priset på vin.
Men det är väl klart, så gör ju alla.
Nej, inte alla.
Ja, men nästan alla, kom igen nu. Vad fan. Men du, apropå, du öppnade upp en dörr här nu så att du får acceptera det. Jag la ju ut ett inlägg på både munskänkarna och vingruppen igår.
Ja, just det.
På en sak som jag tycker är väldigt... jag ska inte säga att det är avgörande, men det är någonting som är väldigt viktigt ändå.
Vadå?
Det är hur vinerna presenteras på Systembolagets hemsida.
Ja, just det. Ytterst viktigt kan man ju tycka.
Ja, men jag tycker det. Speciellt för oss som hela tiden letar efter viner som ska vara med i podden, så blir det avgörande för oss att vi hittar rätt viner. Och det har hänt mig förut att jag faktiskt har fått köpa en låda och det visade sig att det var fel vin. Och behöll dem för att jag kände så här, jag orkar inte tjafsa.
Men framförallt så känns det också som att de är väldigt inkonsekventa när de är så jävla hårda och tuffa mot att allt ska vara så fruktansvärt regelrätt och noga mot importörerna. Och ja, ser de lite så här småslarviga själva.
Ja, alltså lite småslarviga. Jag tycker
för då är ju mycket av jobben som importörerna lägger ner, det är ju liksom...
Det försvinner ju. Och där har vi hört från, alltså jag vet inte hur många vinimportörer som helst, att de lägger in på ett och samma sätt hela tiden i deras system som heter Valido, som de själva tyvärr måste betala för att lägga in saker i. Vilket gör att det är ännu mindre risk att, eller möjlighet för att folk vågar lägga in viner på Systembolagets hemsida.
Men det var en relevant fråga du tog upp.
Ja, men då la jag upp från släppet som är den 10/11. Så det är ju inte ens gamla viner, utan det är nya viner, och det är på TC. Det är alltså tillfälliga sortimentet. Där tycker man ju så här, om något så borde det vara viktigt att göra rätt. Och jag tog 10 olika visningar på saker som var helt olika, det vill säga där man, vi kan ta en som ett område som både våra lyssnare känner till och som vi känner till. Nu tar jag inte specifikt, men en Barolo till exempel. Då sätter man Lange som namn. Sen skriver man Barolo 16. Inte vilken producent, ingenting. Eller så står det Barolo och så står det La Serra. Och inget mer. Alltså, eller så skriver de att till exempel de tar med namnet på producenten och sen Reserva. Och sen skriver de Pinot Noir som vad det är för någonting, eller som namnet på vinet. Men det borde ju vara Pinot Noir Reserva och namnet på producenten. Precis. Ovanför. Och det är just att det är så otroligt många olika sätt som man gör det. Pio Sassare, till exempel, såg du den? Där står det Lange som namn.
Högst upp.
Och sen står det Pio Sassare Nebbiolo, min under. Varför kan man inte bara lösa det så att man har, alltså man ser till att det är krav från importören. Ni får bara sätta något av de här. Namn på vinet eller druvan på, för att det är inte alla som har ett namn på ett vin. Alltså, så jävla pretto är inte marknaden, utan många har ju bara att ja, men det är en Nebbiolo. Ja, men då får de väl heta Nebbiolo. Eller Lange Nebbiolo. Eller i sådana fall inte Barbera, men Lange de Alba till exempel.
Men det finns ett ganska enkelt sätt att tratta ner det här från störst till, alltså de komponenterna som finns på en etikett uppifrån och ner liksom, vilka är det största? Jo, det är producenten. Vad kommer sen? Kanske området eller landet.
Ja, men landet finns ju ändå.
Ja, det står ju, det finns ju mer.
Det handlar ju bara om att
område, druva kanske och årgång.
Ja.
I den ordningen.
Ja, eller om det har ett namn som Tignanello till exempel. Ja, men då ska ju inte Tignanello stå högst uppe. De hade ju till exempel...
Men de måste vara konsekventa. Om producenten ska stå högst upp, ska alltid producenten stå högst upp. Namnet på vinet, sen.
Som till exempel, ja, eller... För att ta till exempel det släppet, så har du Beyond the Santi.
Mm.
De släpper ju två viner i samma...
Ja, men de har lagt upp dem olika.
Ja. Den ena heter Beyond the Santi... Rosso.
Rosso var... Men Brunello Montalcino var...
Då hade tvärtom. De, ja. Och det får inte hända. Alltså det är en sån enkel sak som alla borde kunna förvänta sig. Hanna till exempel älskar ju Roberto Vercios Barolo.
Ja.
Och även Nebbiolo som du hyllade. Jag tycker du var lite överdriven i din hyllning. Men när man kollar på den så har de ju satt överst den här specialnamnet som den heter. Och sen att det var Nebbiolo och årgången. Men det står ingenstans att det är Roberto Verzio.
Nej.
Hanna hade aldrig kunnat veta att det var en Roberto Verzio. Men hon vet ju, för jag har ju lärt henne att det är Roberto Verzio du vill ha. Men hon kan inte se fram det.
Men så om det, man det söker försvår... på Roberto Verzio, kommer det vinet upp då?
Absolut.
Då måste det finnas. De måste peka
att,
i...
Nej, men det är ju bara att de är väldigt slarviga, de som från Valido... eller från Systembolagets sida lägger in det i systemet. Det är ju bara det handlar om. Nu släpper vi det. Men jag tycker det är jävligt kul att diskutera de sakerna.
Det är bra. Nu går vi in på ett ytterligare cabernet. 100%.
Vardy. Som vi hade med också i förra avsnittet.
Deras vita. 2018. 269 kronor. Nu går vi här uppe.
Yes.
Och 75798. Och det är... jäsning på ståltank och 8 månader lagring på fat.
Franska ekfat.
Nu är jag på att göra bort, men det står inte vad det är för druva i, men det står ju namnet.
Jag tänkte så här när jag skrev ner de här papperna. Jag behöver nog inte säga druva, för att det borde Jonas förstå när han säger Vardy Cabernet Sauvignon, att han inte behöver säga Cabernet Sauvignon.
Men den här, alltså jag får en väldigt så här, lite, inte fläskighet, men jag får en så här pepprighet så där också.
Den här tilltalar mig inte lika mycket som den förra kabinén.
Nej.
Den har en rökighet.
Mm.
Men gillar man rökighet och gillar kabiné så är det här ett jävligt bra vin.
Mm. Lite bäj.
Och den har en liten bitterhet som kommer i bakgrunden. Mm. Inte riktigt, riktigt...
Kan vara så att den behöver lite luft också.
Ja. Och här säger de ju själva att passar väldigt bra till grillade kötträtter, vilt, mustiga grytor samt smakrika ostar. Och där tror jag att den här gör sig sjukt bra.
Vad var det för vin du tog fram, den där blåmögelosten?
Det var ju Lupe.
Så var det, var Lupe.
Och den är lite åt det hållet.
Den skulle kunna vara samma upplevelse.
Ja, men jag tror att du har rätt. Jag tänkte det, men jag sa inget.
Ja, men det, overall så är den här lite grönare i upplevelsen än den förra.
Och lite rökigare. Det här är ju samma som i förra avsnittet som jag sa att jag tyckte etiketten var så jävla ful. Det är exakt samma etikett, men nu har man ju lagt in lite, istället för gult så har man gröna och blåa. Och den är snyggare. Och jag skulle säga så här att jag tror det var till den vi pratade om att det hade varit jävligt kul att ha alla tre
bredvid varandra.
Ja, och nu har vi då kabinén. Och nästa är ju då deras Merlot.
Precis, och den här ska jag ta med mig hem.
Ja. Och under tiden vi pratar Merlot så kan inte du berätta, för det är sista vinet från dem. Kan inte du berätta om vinmaken? Bara lite kort.
Mm.
Om jag inte minns helt fel så var Vardy de som var namnet på en kvinna som de ville göra heritage runt. Kommer du ihåg?
Ja, men det här är också ett av de här, alla producenter verkar vara urgamla här, så att de här började tillverka vin 1881. Vissa hävdar att det redan var 1873 som de började tillverka vin. Och loggan där som vi hade diskussion kring sist, det här W är ju då arabiska.
Just det, det var den ja.
Precis.
För tre eller fyra rankor. Eller alltså tre rader av... fyra rader ja, av vinrankor.
Precis. Written in Arabic. Calligraphy which happens to resemble four rows of wine trellises. Och Verdy Merlot 2015, stämmer det?
Vi dubbelkollar. Nej, 2019 är vi uppe på.
269 kronor, artikelnummer 75-236. Likadant som det förra, 8 månader på ekfat. En mjuk, rund, fylligt vin med mycket bra merlot-karaktär. I smaken finns mörka röda bär, kaffe, ekfat, angenäm fruktsötma och mjuk finish.
Den här...
Inte merlot som jag hade tänkt mig.
Den här har igen den här rökigheten, fläskigheten, blodigheten. Den här behöver tid. Och när jag säger tid...
Men lite luft. Så det blir, ja, det blir luft. Det, blir, ja. Det kommer frukt. Ju mer man ruskar glaset.
Och jag vet att ikväll när du smsar mig så kommer du... Åh, den är så bra!
Men nu vet jag inte om jag vill ha den här.
Nej, men det här är lite samma som du kan uppleva ibland på både Cross Hermitage och Pinot Noir, att de är väldigt, väldigt köttiga, rökiga, men de öppnar upp sig. Och det vinet som gjorde att jag faktiskt ville att vi skulle gå direkt till Libanon, det var ju den som var på tillfälliga sortiment för 209 kronor. Den ligger fortfarande kvar. Den tyckte jag gick från det här till att vara mer kogödsel eller nej, svinstia,
ja.
Dynga, och den kom aldrig tillbaks.
Nej.
Och den var så påtaglig så att det blev jobbigt.
Men det hände saker med lite luft, men det sitter långt inne. Jag provar. Oj.
Här. Mycket syra.
Extremt mycket syra.
Jag vet inte om den är för ung. Alltså, det är ju en 2019. Jag skulle nog säga att den här behöver i alla fall 2-3 år för att verkligen komma fram.
Här var nästan bara syra, ingen smak.
Nej, den här går inte hem hos oss.
Nej.
Tyvärr. Jag såg fram emot Merlot.
Hade det varit en 2015, det hade varit väldigt spännande.
Jag tror att den är alldeles för ung.
Jag hade aldrig sett den här som en Merlot om jag hade fått en blind.
Men vi har varit med om lite sådana amerikanska Merlot. Även om vi hade mer i podden, men så, alltså de här Napa Merlot som Systembolaget hade på sitt fasta sortiment.
De var ju lite mer eken då.
Nej, men de smakade ju rent bara skit för 199 spänn.
Ja, för 199.
Men den här går lite åt samma håll, att du har väldigt mycket syra. Nej, sorry.
Jag får någon här, en liten mintton någonstans. Ja, synd. Men förra vinet var ju faktiskt, Cabernet var ju faktiskt att föredra då.
Ja, det var ju ett helt annat vin. Jag vet inte om det är, vi har en flaskdefekt i det här läget, för det kan ju faktiskt vara så.
Det vet jag inte om vi ska säga att vi har, men...
vi ska inte säga det varenda gång som vi får ett dåligt, eller vi har ett vin som vi inte är riktigt nöjda med.
Så nästan... Det här smakade ju inte som det vita som vi hade, som var defekt, som var helt...
Nej, men det här känns väldigt, väldigt ungt. Det känns... Tanninerna greppar tag. Inte vad jag vill av en Merlot i den prisklassen.
Tills nu. Nu är vi inne på det näst sista vinet då. Domaine de Tourelle igen. Det är Syrah du Liban. Det här är 2015, står i dina papper. Vad är vi i flaskan?
Så kolla, 2016.
Ett år upp. Nu har vi klivit upp 389 kronor. Artikel nummer 78-830. Och det är 100% Syrah. Mm. Och 100% manuell skörd. Jäsning, stål, betongtank, 10 dagar. Och sen lagras 24 månader på nya amerikanska ekfat.
Oj!
Mm. Kraftigt och mycket fylligt vin med inslag av mörka bär, svartpeppar, mynta, fat och choklad. Ett kraftpaket till vin som kan lagras många år. Men även gott att dricka nu. Spännande.
Jag är nyfiken på vad vi tycker.
Oh!
Den här tar jag med mig.
Nej! Hey, det ska det där på... Det var mycket ek här.
Det är jättemycket ek.
Shout out till Patrik.
Ja, fast det är amerikansk ek. Man
ja,
känner
det är
verkligen
mycket vanilj.
Alltså det är mycket rioja över den. Jag är inte fantast av amerikansk ek. Jag tycker inte att det här är...
Man får lufta här lite.
Ja.
Det kommer mer och mer.
Nej, det är för mycket ek för mig.
På smaken skulle jag kunna ha varit en bra rioja.
Ja, det känns som en rioja.
Mycket, det är vanilj och mycket syra som driver den här smaken.
Och en bra rioja kostar de här pengarna.
Ja, ja, absolut.
Att, jag tycker inte att det är konstigt. Men jag har aldrig varit en rioja-fan. Jag är mer Ribera del Duero.
Ja, ja, jag med.
Så att jag tycker att...
Wow.
Tänk om de har gjort den här på franska.
Mm. Det tror jag inte. Fan.
Nej, de har inte det.
Men nya amerikanska står
det. Ja, ännu värre.
Mm.
Just att både nya och amerikanska.
Precis. Det är därför med en extrem... men... Ja, men det kanske är deras stil det här då.
Ja, men det ska vi respektera. Jag tycker det är lite som vissa tycker om Black Stallion. och deras sönderrostade och... Ja, det är väl både och.
Sönderfatade kan vi säga.
Ja, förstörda vin. Och att folk tycker om det. Så alla ni som tycker om det, här har ni ett vin. Och framförallt ni som gillar rioja.
Vad kostar Black Stallion idag? 300?
Ja, ja jag dricker, måste jag välja? Så dricker jag det här alla dagar i veckan.
Ja.
Och det här vill jag ju faktiskt dricka. Jag tycker det är gott. Och här kan man ju då bara titta mer mot spanska hållet i matlagning. Så lite mer kryddor, lite mer grillat som kanske där har mycket potat. Alltså så här lite sallader på sidan
någon
som är...
Men jag tror definitivt att mat i det här, lite grillat mat överlag tar bort mycket av den här vaniljen.
Korv, alltså kryddiga korvar.
Ja, varför inte?
Alltså, vad har vi för korv i Spanien? Det är ju, vad heter den?
Men du har ju hur mycket skinka som helst i
jo,
Spanien.
Jo, men jag tycker med lite hetta.
Ja, vad...
Germes, nej. Fan att man kan det. Den lilla röda korven.
Den har jag fått höra.
Särmes. Fan, du är hemsk. Det där tar du inte bort. Nej, men alltså...
Nej, men,
jag tror så här. Ju mer jag doftar på den, desto mer försvinner den här doften av fat.
Du har ju Sobrasa. Sobrasada.
Merguez tänker jag på. Merguez.
Jaha, okej. Okay.
Det har jag faktiskt.
Men hallå, chorizo då?
Ja, jag tänkte faktiskt på Merguez.
Nej, ja, okej.
Okay. Men kanske den är argentinsk.
Ja.
För det har jag faktiskt i frysen. Fan, den hade varit perfekt den här.
Sen så har jag salsichon.
Ja, det är salsichon. Salsiccia är i Italien.
Ja, men du har salsichon. Första klassisk salami liknande rökt korvgjord på fläskkött. Jaha. Och späck.
Du,
ja,
sista
nu är det ju så här då att vi går in på sista vinet som är det här fucking Chateau Mossart som alla ska älska. Ja, det måste vi öppna. Det är bara en halv flaska.
Exakt. Tittar man på hur mycket vi har tagit de andra vinerna så är det typ en deciliter totalt.
Är den här bra så är det bara att du behåller ett glas och tar jag med mig ett glas i flaskan.
Men jag måste backa lite på vad jag sa om förra vinet. Den växer och växer och växer. Jag tror att den här rökigheten som kom i början är på väg att försvinna. Jag ser att den kan nog bli väldigt intressant. Den skulle jag nog säga att det är ett sånt vin som vi ska ta med på Instagram och skriva hur den utvecklades. Chateau Massar.
Räcker. Fan.
Är det bra? Chateau Massar. 2017 är det som finns just nu på Systembolaget. Pris 279 för halvflaska, pris 469 för helflaska. Artikelnummer för helflaska är 7463. Det här är då en blend av Cabernet Sauvignon, Cissot och Carignan. Och det är ungefär samma del av varje. Allting plockas för hand och jäser betongtankar tills det är knappt ett år först över till franska nuvärfart. För att det lagras typ 12 månader. Under vinets tredje år blandas de olika druvorna samman och ytterligare ett år på betongtank innan det buteljeras. För att komma i ro, vilket jag tycker är bra. I fyra år, tills det släpps på marknaden. Vinet framställs så naturligt som möjligt. Inga odlade gäststammar används och man filtrerar inte sina viner. Det är långa lagringstiden och att vinet inte släpps förrän det känns färdigt är hemligheten till Massars stora framgång. Det är synd att inte den informationen finns på Systembolagets hemsida, men det finns på leverantörens hemsida som är Arvid Nordqvist.
Okej, det är jävligt bra doft.
Nej, det tycker jag inte. Nej, jag tycker den är okej.
Jag
tycker inte att den är så himla mycket mer märkvärd än någon annan vi har provat här idag.
Det måste jag säga.
Kanske de billigaste, men ta allting över 200 så tycker jag att doften har varit absolut i samma nivå som det här.
Det finns två viner som jag tycker har bättre doft. Det var det första Cabernet jag tyckte var bra och den här Bordeaux-blenden liksom, som jag tycker verkligen slår den här doften. Men jag tycker om den här doften, absolut.
Ja, men Domaine de Turel har ju varit kanske de som har visat bäst doftmässigt överlägset mot den här.
Men det är en fruktig ren doft, lite ek.
Ja, fast jag tycker att den har en eldighet i doften.
Ja, det finns det en pepprighet. Jag vet inte om
men pepprighet. Eldighet i form av alkohol.
Vi får se vad... Smaken flörtar inte med mig.
Nej. Det är inte värt nästan 500 kronor för en vanlig flaska.
Det är lite... Den är ganska platt i smaken. Den har en bredd, men den är ganska platt. Den fyller inte ut.
Ja, det är ingen typ.
Nej. Och en bitterhet och syra som tar över ganska snabbt. Jag kan säga att smaken tycker jag är bra. Jag kan inte säga någonting annat om det.
Innan vi fortsätter nu. Ja. Är du besviken eller är du glad? Och när jag säger glad, är du glad att den faktiskt inte levererade för du hoppades på att den inte skulle leverera? Eller är du besviken för du faktiskt innerst inne hoppades på att den skulle chocka dig och vara så där bra som den var första gången du drack den?
Första gången jag drack den så hade den lite ålder på sig. Det kan ha gjort någonting, jag vet inte. Det var ju rätt länge sedan. Jag var ju mer nybörjare då för 8 år sedan än vad jag är idag. Senast jag drack den på restaurang så måste den ha varit öppnad längre. För den var absolut inte bra. Det här är väl någonstans kanske mitt emellan då. Jag tycker inte att den är äcklig eller dålig.
Nej.
Men jag tycker absolut inte att den är värd 500 spänn.
Nej. Jag tycker att den har lite T-toner. Vi går tillbaka till, jag tror det tredje vinet vi hade idag. Eller om det var andra vinet. Lite samma stil, den är rätt lätt. Den känns inte som att man har extraherat så extremt mycket av skalen.
Nej, men den är med lite luft. Den växer inte. Det är snarare så att doften var starkare direkt ur flaskan än vad den blir.
Håller med. Jag är besviken. Eller så här, jag är ledsen. Jag hoppades på att vi skulle få en käftsmäll och det här var det bästa vinet som fanns. Men samtidigt så är jag glad för de mindre importörerna. Eller, ja, de är inte små, alla av dem. Men jag, jag tycker det är kul att det finns en helt annan nivå på kvalitetsviner i Libanon än Chateau Massard.
Men det har vi sett på många ställen, att letar man lite och skrapar på ytan och går förbi de här kommersiella, så finns det jättemycket
jo,
att hitta.
Jo, men här är ett vin som har ikonstatus. På jo, samma sätt som Tignanello har ikonstatus och levererar, så är det här ett vin som jag inte tycker levererar.
Nej.
Tyvärr. Alltså,
definitivt inte i den prisklassen, men sen så...
Men den är inte dålig.
Nej, den är absolut inte
men
dålig.
Men den är inte värd 469 nej. Kronor. Den är inte värd 300 kronor. Den är knappt värd 250 kronor. Ja, 250 är fine. Men allting där över så... En sak är säkert.
Jag får lite... Ta ner munnen och skölj runt. Jag får lite sådär Nebbiolo... Någon petroleumaktig grej någonstans.
Du har rätt i. Men inte som att det... Ja, Nebbiolo som... är lite ålder... utan att vara märkvärdig.
Nej, men precis.
Det är lite lakristoner, lite ros, alltså rostoner. Mm. Ja, men jag är lite ledsen.
Inget höjda vin så. Tyvärr.
Och det gör ju också.
Och det här säger vi inte för att vi ska slå ner på det fasta sortimentet.
Nej, det här ser jag som en av de bättre produkterna som Systembolaget har på sitt fasta sortiment. Det här handlar mer om att den hypen som finns runt omkring Chateau Massard tycker jag nu är lite överdriven. Tyvärr. Tråkigt.
Jag kommer inte investera i någon sån här.
Nej, och där är också så här lite, man ser hur många som investerar på Bukowskis och ser årgångar och kanske någon säger men det kommer bli så fantastiskt med tid.
Det kanske den blir.
Jag tror inte det. Inte när man har den här karaktären. Jag ser inte hur den ska utvecklas.
Det har ju extremt mycket syra här som tar över. Kanske om den får lägga sig lite att den blir fruktigare, men
ja, men jag skulle inte köpa någonting som är 20 år gammalt. Man hade ju några lanseringar förut. Men jag har aldrig provat. Vad vet jag?
Men vi började ju lite lägre, på en lägre nivå. Vi gick upp och toppade runt mitten. Och sen så gick vi snabbt neråt här på slutet då, kan man ju konstatera.
Ja, men jag tycker det. Om man ska hoppa tillbaka och bara se vad vi har provat för någonting. Det är många papper, för det är 11 viner.
Ja, det är svårt. Det kanske är felet att prova så här många viner på en gång, för det blir lite svårt att sammanfatta.
Nej, men jag tycker inte det ändå, för att vi har ändå testat väldigt mycket runt omkring också, och vi har ju en känsla för de här när vi provar.
Eftersom vi är uppe långt över en timme nu, så ska jag snabbt sammanfatta de vinerna som jag tyckte var bra. Jag tyckte det höll en jämn och bra kvalitet i stort sett rakt igenom. Första vinet var väl kanske lite klent. Men mina tre favoriter var ju den första Cabernet från Sara för 219 kronor. Marquis de Bay från Domaine de Tourelle. Det var då Syrah och Cabernet blandningen. Och sen så tyckte jag den här Domaine de Tourelle Red 40 Syra, 40 Cabernet, 15 Sensau, 5% Carignan. Den tyckte jag var ganska elegant och juicy och mysig.
Ja, men jag
så kan jag säga, sammanfatta dem. Sen så kan jag säga att jag skulle absolut inte ha några problem och dricka något av de här vinerna.
Nej, men det har du rätt i. Jag tycker alla ja, ska man säga alla och alla.
Det är så mycket preferens inräknat.
Jag tycker från Sara Rouge för 209 kronor och framåt i form av Sara Cabernet, Domaine de Tourelle, den Redden för 219. Jag tror nog var den jag tyckte var bäst av alla, som var då 50-50 Syrah och Cabernet, som jag tyckte upplevde som vad sa jag? Vilken distrikt i Rån sa jag?
Du sa Gigondas.
Gigondas, tack. Men Sara eller Sara, Chateau Sara, Cabernet Sauvignon, Chateau Sara Rouge fantastiska. Mm. Och jag tycker att Domaine de Tourelle Red, just för att den var så fräsch och flörtig med det här med bara betong, tyckte jag var sjukt jävla häftigt. Mm. Men även då den cuvée Saint Hélier tyckte jag var väldigt kul, för att den gick också i samma karaktär. Så att, nej, jävligt kul. Jag ser fram emot att faktiskt beställa lite vin från de här områdena.
Definitivt.
Jag tyckte ändå att nog att de vita höll lite högre klass än de röda. Det vi ska säga också att
de var lite mer annorlunda.
Ja, det finns ju några viner som vi inte har tagit med här. Till exempel Chateau Musard har ju sitt andra level vin, billigare, 219. De tog vi inte med. Men jag tycker vi har viner som räcker.
Vi tog igen
det här är mer än hälften av allt som finns på Systembolaget. Så att jag tycker att jävligt kul att prova.
Jag tror att folk kommer behöva lyssna på det här två gånger för att liksom bilda sin uppfattning.
Vet
och komma
vad?
Ihåg
jag tror att jag behöver lyssna på det två gånger för att bilda mig också en uppfattning. Nej, men skitkul. Men vad tänker vi framöver då? Vi har ju faktiskt inte planerat för nästa avsnitt mer än att vi diskuterade om vi skulle köra fasta sortimentet, nya septembersläppet.
Jag måste tänka på den. Jag är en sån som måste tänka på saker och ting.
Sen så har vi Nya Zeeland har vi pratat om. Loiredalen har vi.
Du vet att jag kommer klippa bort där.
Nej, kommer inte alls.
Vi är uppe på 1,15.
Ja, men det är perfekt. Våra lyssnare älskar sånt här.
Kom igen nu, skål. Ja. Jag måste åka hem också.
Ja, puss.
Vi hörs.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!